Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej allihopa och välkomna till Vagabonds podcast Resor med Vagabond. Idag så ska vi prata om att fotografera på resan. Vi tror att det är ett ämne som engagerar många därför att man fotograferar kanske lite här och där i livet. När barn föds, när det är födelsedagar, när det är jul och sådär på semestern. När vi reser, vågar jag påstå, då fotograferar nästan alla människor. Det är liksom, det hör ihop på något sätt. För att visa hur det är på det här annorlunda stället för de som inte fått vara med. Kanske, bland annat det. Och vid min sida idag så har jag två stycken fotografer. Jag har Johan Marklund som jag själv har arbetat med på flera reportageresor runt om i världen. Och jag har Karin Wimark som förutom att vara fotograf också är skribent och vagabondredaktör. Och båda ni har ju gjort många jobb just för Vagabond. Och nu tänkte jag att ni ska på något sätt vägleda oss, guida oss ut i denna värld av fotografering på resa. Vad finns det för knep? Vad finns det för knåp? Vad finns det för saker man inte bör göra? Vad finns det för saker man absolut bör göra? Men välkomna till att börja med.
Tack.
Jag tänkte vi skulle börja i den tekniska, väldigt konkreta änden med kamerautrustning. När jag började resa och fota för länge sedan, tidigt 80-tal, så var det väldigt mycket, kan man säga, en skillnad mellan att ha en billig liksom, kamera för privatbruk eller om de som hade en riktig systemkamera. Och med åren som har gått så har de där skillnaderna suddats ut, så idag så är ju väldigt många väldigt billiga privata kameror håller ju hög kvalitet, vilket de inte gjorde runt 1980 kan jag säga. Men så, vad är era bästa tips? Vad ska man ha för kamera? Jättestor fråga, det är som att fråga vilken mat är god?
Ja, verkligen, och det är så otroligt personligt och beroende på hur man plåtar, tycker jag. Jag är ingen prylnörd alls, men jag tänker, alltså det bästa tipset är att en kamera och linser som du faktiskt använder. Alltså se till att ha med det man pallar bära runt på och ha med och se till att använda det liksom. Men ett par fast, alltså det beror på om man har en systemkamera som privat resenär. Ett par fasta gluggar, objektiv och jag brukar med, eller nu har jag haft en drönare med senast tiden, vilket är superkul. Men fundera liksom kring användningsområdet.
Och när du säger några fasta gluggar så menar du ett par fasta linser som man byter på kameran då.
Mm.
Men det föredrar du alltså före en zoom. Det har varit väldigt populärt de senaste kanske 20 åren just att ha zoom, att slippa byta.
Ja, jag föredrar det för oftast för att liksom, det blir bättre bilder.
Det blir bättre bildkvalitet.
Bra zoom, mina erfarenheter liksom.
Och icke att inte glömma, för jag har själv jobbat med zoom, så bra zoomar på systemkameror är ju väldigt tunga.
Exakt.
Eller hur? Det blir väldigt tungt på axeln.
Precis.
Vad säger du, Johan?
Jag tänker att det är väldigt avhängigt vad det är för resa man ska iväg på. Ska du iväg på en djur- och naturresa så blir du ju nästan lite tvungen att ha rejäla grejer för att kunna få de bilderna du vill ha. Ska du däremot ut på en aktiv resa, du ska upp och gå i bergen, så kommer du hata dig själv om du har släppt med det stora kamerasystemet. Mm. För det blir mycket att bära på. Då kommer du komma hem med bättre bilder av att ha en liten kompakt kamera. Var begränsad av det formatet. Men däremot ha glädjen av att du snabbt kan röra dig. Du kan komma dit du vill och ta de där bilderna utan att du ska packa upp hela väskan för du har den i bröstfickan.
Exakt.
Så är du iväg på en stadsresa, men då kanske det kan vara en härlig grej att man tar med sig en enda fast glugg. Och så har man det att jobba utifrån. Men man har en bra ljusstark objektiv som du kan plåta på kvällar med, du kan plåta det på dagen.
Och när du säger en enda fast glugg, vad är din favorit brännvidd då? Är det en sån normal glugg så att säga?
Ja,
eller tycker, lite vidvinkel kanske?
Ja, både och. Jag tycker att jag gillar verkligen ett fast 50 mm objektiv.
Ja.
Så, för att dels gör det kameran liten och inte speciellt hotande för omgivningen. Så att när jag liksom möter människor och plåtar och har en relativt liten kamera, så får jag ett helt annat uttryck hos dem jag möter.
Mm.
Kontra när jag kommer med en stor zoomglugg på och allting börjar kännas väldigt seriöst och allvarligt och folk skärper till sig och släpper tillbaka lite mer, håller tillbaka lite mer.
Det stämmer, det har jag varit med om också när jag själv tagit upp min lilla billiga kamera och sen har pressfotografen, eller den professionella fotografen som jag jobbat med, tagit upp, som du säger då, en sån här stor grej.
Mm.
Och folk har liksom nästan sträckt på sig eller ryggat tillbaka nästan sådär. Det blir respekt.
Men jag kan nog tycka ändå att det finns ett värde att faktiskt ha en kamera, för att mobilen är jättebra som kamera på väldigt många sätt, förutom att den laddar ur.
Ja.
Att man sitter ofta i situationer där man är utan batteri och man kan ha lite powerbanks och såna här saker, men det tar tid att ladda upp. Medan sin kamera så kan du byta batteri och fortsätta köra liksom.
Mm.
Just det.
Exakt.
Så det är egentligen svaret på frågan här nu. Det är inte kompaktkamera eller systemkamera, utan det beror på, lite på situationen. Mm. Eller hur? Det ska ni båda skriva under på.
Jag tror att det är bra att tänka igenom vad det är för resa man ska iväg på, vad man vill få ut av den och vilken del fotograferandet ska ta av resan man åker iväg på.
Ja, just det.
Tänka i förväg, vad är det jag vill uppnå? För då tror jag man börjar samla sina tankar också. Och inte kommer med liksom, alltså, vad ska man säga? Det här med att ramar kring det man gör är ofta väldigt, väldigt bra för kreativiteten.
Ja.
Det kanske är skillnad om man åker iväg på en djur- och naturresa och verkligen tänker att nu ska jag fotografera och att det är en stor del av resan. Eller att man åker iväg på en annan typ av resa där kanske något annat är fokus, men fotograferingen blir en del av det.
Ja.
Och djur och natur, då ser jag framför mig den här riktiga fotonörden med både stativ och superlångt teleobjektiv och så. Ja,
ja, den går ju också att göra. Det finns ju hyfsat bra liksom semikompaktkameror idag som du får för under 10 000.
Mm.
Där du kan uppnå, i alla fall i någon form av Instagram-version, kan uppnå samma sak.
Mm. Ja, just det.
Så det finns absolut alternativ till att behöva lägga lika mycket pengar som en bil.
Okej, ja precis. Och släppa på framförallt kanske ett flera kilo tungt supertele.
Ah, jo, men där du får ett supertele fast i kompakt.
Fast i kompakt format. Som inte väger och inte kostar.
Ja, precis. Mm. Och som man kan behärska, tänker jag.
Just det.
Som man faktiskt vet hur det fungerar, så att det inte blir ett hinder i sig. Att man ska ha en teknik som man inte riktigt vet hur den funkar.
Ja, för det tycker jag också är liksom en stor faktor i det. Liksom att när kamerautrustningen börjar bli betydande på en resa, så har du dels liksom vikten och transporten, men du har också liksom någonstans stöldrisken i det som kan bli en begränsande faktor. Att man inte lika ledigt går upp och dansar på ett dansgolv för att du har en kameraväska som du måste förhålla dig till på något sätt. Och du kanske inte riktigt går samma gator på kvällen för att du har en stor kameraväska med ett stativ hängande på och du sänder en signal.
Mm.
Så det finns ju en... Fotograferandet kan verkligen, verkligen öppna upp en resa, men det kan i bitar också begränsar om man inte har tänkt innan.
Mm.
För det vet jag, det är en sak du har pratat om, Karin, att när man är ute och reser, att det är viktigt att inte lägga ifrån sig kameran, lämna den på hotellrummet, utan att försöka alltid ha den med sig.
Mm.
Eller hur?
Alltså, främst för att, alltså som när jag reser och i jobbsyfte, så har jag alltid kameran på mig, för att man vet aldrig vad som händer. Och
nej.
Jag är ju, ja.
Jag tänker likadant som skribent, att jag går inte ut utan anteckningsblocket då. Det är ju en lite billigare sak och mindre sak, men inte ens när jag ska äta middag på kvällen. För att det kan ju uppstå någonting, alltså jag kan se någonting, jag kan känna en doft, jag kan se en färg, jag kan se en fasad som jag vill få ner på pappret liksom.
Ja, absolut. Ja,
man vet aldrig när det inträffar.
Men jag har tänkt flera gånger att så här, nu ska jag ut, jag kanske ska följa med på den där klubben eller på det stället, och det kanske inte riktigt känns som att... Jag vet inte om jag skulle vara bekväm med att ha min stora kamera med mig.
Nej.
Men då har jag alltid oftast tagit med den. Kanske försökt lagt den i någon väska som absolut inte ser ut som en kameraväska. Och, ja, så har det fått lösa sig helt enkelt.
Vi går vidare, tänkte jag, till lite grann med etik och moral. För det är någonting som jag tror många funderar på. Alltså, får man fotografera människor hur som helst runt om i världen? Är det inte ett integritetsbrott att ta en bild på dem och sen så visa dem för massa människor i ett helt annat land? Om vi börjar då med den här liksom etiska, moraliska frågan, vad har ni att säga om det? Liksom, ta bilder på människor, måste de alltid veta att du tar en bild? Eller kan man smygfotografera? Vad har ni själva för moral? Vad säger du, Johan?
Jag tycker det där är svårt. Det beror på lite grann vad det är, vad man har för syfte, vad det är man vill göra med det. Är man privat på en semester? Ja. Det är en fråga om maktordning egentligen. Liksom, att är det någonting som du tycker behöver granskas eller som du tycker att det här måste berättas? Liksom. Det här finns det en problematik i eller någonting sånt. Då tycker jag man kan ta sig friheter. Om det mer handlar om att det, jag vet inte. Ja, det är en otroligt svår fråga som verkligen är fall till fall hur man får agera. Och grundprincipen tycker jag är att man alltid ska liksom vara tydlig med vad man gör. Att man har med sig människor godkännande för vad man gör. Att man samverkar med sin omgivning. Men sen finns det undantag i det där. Så det går inte att säga liksom ett stenhårt. Men som jag vill att världen ska vara, det är att vi inte gör dåliga saker.
Nej, precis. Och ett godkännande, det kan väl vara så enkelt som att det behöver ju inte vara att man går fram till personen och frågar uttryckligen, får jag ta en bild på dig? Utan det kan ju vara, eller hur, en blick på den andra människan och så visa kameran och sen få en, liksom, en gillande blick tillbaka. Det är väl en sorts godkännande?
Det kan det vara, absolut. Det kan vara det. Jag tänker någonstans får man väl fundera kring så här, hur skulle det kännas om jag var i den situationen? Om den personen skulle ha plåtat mig det jag satt och sålde mina grönsaker eller var på gatan eller vad som helst. Att det ska kännas bekvämt och kanske framförallt beroende på hur nära man är. Skulle vi sitta som vi sitter nu med någon meter avstånd så är det ju väldigt påtagligt att jag tar ett porträtt på dig eller så. Då tycker jag absolut att man ska ha skapat en vad heter det? Ja, men
En dialog.
Ja. Ett möte på något sätt.
Vi sitter och spelar in den här podden i en lokal i Gamla stan där det normalt inte just precis den här våren är proppfullt med turister från hela världen. Åtminstone från hela Europa. Ja, hela världen faktiskt. Och jag går ofta igenom här och hamnar väldigt ofta i turisters bilder. Jag liksom inte riktigt känner det. Jag ser att jag går mot någon som håller upp en kamera och tar en bild. Men det är inte en närbild på mig. Det är en bild på ofta en gatumiljö där jag blir en del av det hela. Mm. Och jag känner mig bekväm med det. Jag går här, jag bor här. Jag kan väl vara med på någon turistbild, inga problem. Mm. Men hade jag haft problem med det, då hade jag väl förmodligen gått åt sidan, tänker jag. Att det finns ett visst ansvar åt den, hos den som går på gatan också.
Jag tycker att man läser situationen ganska bra. Tar man en bild, alltså jag vet ju vad jag gör. Om jag ser en scen där det sitter, säger ett gäng gubbar som spelar domino på någonting och den här bilden vill jag ha, då vet jag, då är jag i en konflikt. För att går jag fram och pratar med dem så kommer de att bryta scenen. Så det jag gör gärna då tar jag gärna de bilderna, men sen så går jag dit och pratar med dem, visar att jag har tagit de här bilderna och stämmer av med dem. För det är ju trots allt inte film jag pratar med längre. Det är en knapptryckning ifall att det är någon.
Det är lätt att radera.
Exakt.
Ja, det är lätt att be om ursäkt. Liksom. Mm. Men jag tycker att det kontraktet är, uppskattas ofta att folk tycker om att bli sedda. Och sen är det någon som blir missmodig över det, så kan man be om ursäkt.
Mm.
Men jag tycker inte man ska ta bilden och smita undan.
Nej,
det blir sällan bra. Jag vet att jag tidigare har gjort sådana saker och det har aldrig blivit en härlig känsla. Det finns ingen stolthet.
Nej.
En sån situation och leder det till en konfrontation så står man där också högröd i ansiktet.
Ja, jag måste erkänna att jag har testat en grej som jag har lärt mig, sett från vissa fotografer i världen.
Mm.
Det är att liksom skjuta från höften i trånga trottoarmiljöer. Det finns väl ett antal kända fotografer som har gjort det, till och med ställt ut på stora museer och sådär.
Mm.
Att man går med kameran liksom i midjehöjd lite grann och då tänker ingen på att man har en kamera där. Och sen så tar jag bilder lite snett uppåt liksom. Det är inga bilder jag har publicerat, men jag har testat det. Så det är ganska kul att få människor som bara går och inte alls vet om att de blir fotograferade.
Just det.
Men det kanske skulle vara tveksamt att publicera. Eller?
Det är väl samma där, om det liksom är en översiktsbild och en gatubild.
Ja, just det.
Som är mer generell.
Ja, just det.
Det är svårt, det är ju streetfotografer. Du pratar om. Och det är ju ett sätt att kunna nå en extrem autentisk,
ja, exakt.
I det. Och det är ju också någonting som skiljer sig lite grann åt hur man får agera.
Ja,
jag vet att det finns en längre artikel på Wikipedia just om olika länders restriktioner och förhållningssätt.
Mm. Att hur man överhuvudtaget får göra så.
Ja, ja, och i vilken mån du kan publicera de bilderna.
Ja, just det.
Eller inte, utan att liksom hamna i rättsliga tvister.
Och vi kan ju slå fast att ingen av oss är experter på hur lagarna ser ut i alla världens länder. Men vi vet väl så mycket i alla fall att lagarna i Sverige är kanske liberalare än vad många tror, skulle våga påstå. Därför att du har ju rätt att fotografera människor i offentliga miljöer i liksom, om man inte kränker deras personliga integritet eller vad det nu står i lagen. Och även publicera dem utan att fråga om lov. Det finns liksom ingen lagligt hinder mot det. Om du inte liksom plåtar dem när de står nakna i duschen hemma och duschar.
Just det.
Då är det olagligt, så att säga. Mm. Kan vara olagligt i alla fall. Men inte på torg.
Men i det offentliga rummet. Liksom.
I det offentliga rummet, ja, precis. Mm. Ska vi hoppa till lite konkreta erfarenheter som ni har från olika att fotografera i olika länder? Och ja. Vi skulle kunna börja med Karin och Karibien och Centralamerika.
Ja, alltså generellt när jag rest runt både Centralamerika och i Karibien, det har varit olika på olika destinationer. En del länder i Centralamerika, som i Guatemala till exempel, så har det känts som att man har gått runt med den här dyrgripen i miljöer där det är ganska fattigt. Jag har aldrig känt mig hotad för att jag haft en kamera eller att det har varit obehagligt. Men jag har blivit rånad där. Det var ju en speciell liksom, situation, och det... En del av mig var beredd på det, att det skulle kunna hända, för att man mötte många resenärer som tyvärr hade råkat ut för ganska mycket saker som reste runt i de länderna.
Men upplever du till exempel i Guatemala, som du har varit i, och du har också varit runt på flera karibiska öar, upplever du att det finns också generellt sett ett litet skepsis och motstånd att bli fotograferad av dig som uppenbarligen kommer från ett annat land, någonstans långt bort ifrån?
Alltså, i Guatemala kände jag det. Och Nicaragua och liknande. Att det var inte jätte... Många kände sig inte så bekväma med det. Att bli plåtade. Innan man hade skapat någon sorts kommunikation och någon kontakt.
Och där kan jag fylla, jag har rest med en fotograf i Mexiko.
Mm.
Och det var lite grann samma känsla där.
Mm.
Att det är lite skepsis liksom. Så, ja, jag vet inte. Går undan gärna.
Ja, men precis. Mm. Medan jag på flera öar i Karibien inte haft några problem alls. Och egentligen vet jag inte om det är mer kulturerna som har skilt sig åt, eller att det har varit... en bättre välfärd i vissa länder som har gjort att de är mer van vid turism kanske, och att jag vet inte riktigt om det inverkar eller påverkar så.
Hur har du löst då de här, blir det bara väldigt många nej då mellan att du kan ta en bild på en människa däremellan, så att säga?
Alltså det har ju blivit mer begränsat, skulle jag väl säga. Kanske mer begränsat på de här, att jag har känt mig bekväm med att plåta i miljöer där det har varit mer människor. Har jag väl fått kontakt med någon, så har det oftast inte varit något problem.
Nej.
Eller man har varit i naturen eller vandringar eller annat. Men i vissa städer eller vissa, så har inte jag känt mig bekväm heller med att ta gatubilder där folk, för att jag vet att det är så många som
ryggar undan.
Precis.
Så motsvarande jag på gatan i Gamla stan här, så skulle jag, om jag vore i Sydamerika, om jag ska generalisera, så skulle jag kanske gå in mot husväggen och försöka hålla mig undan.
Ja, jag upplevt att ofta har det varit så där.
Så då kan väl bra tips då lurigt. I Centralamerika vara att försöka då knyta kontakt mer.
Absolut.
Med människor.
Och prata, kan man dessutom lära sig, då jag pratar hyfsad spanska, och det har ju underlättat jättemycket när jag har rest i spansktalande länder, att kunna prata liksom.
Just det. Om vi hoppar då till Indien, som jag misstänker är lite grann motsatsen mot Guatemala, Nicaragua och Mexiko. Johan, du har varit en hel del i Indien och fotograferat.
Ja, jag har varit där på i alla fall 3 jobbresor.
Ja, precis. Vi har ju rest tillsammans där på flera av dem.
Och täckt större delen av Indien.
Mm.
Sådär. Och det är ju extremt tacksamt att plåta i. Folk är väldigt välvillig och lättarbetad och färggranna och spännande. Det händer mycket saker att plåta.
Mm.
Så det är ett väldigt tacksamt land att röra sig i. Så, jag vet inte riktigt.
Alltså, min erfarenhet från Indien är också att jag var med om det när jag plåtat själv och jag har rest med dig och andra fotografer. Det är att någon vill ta man vill ta ett porträtt på en indier om man har kommit överens. Ja, men det går absolut bra, vi tar ett porträtt. Men plötsligt dyker det upp sex andra personer och vill klämma sig in i bilden. Mm. Alltså det finns en väldigt liksom, man tycker det är kul det här med fotografering.
Så kan det vara, det kan ju bli, det kan ju vara en utmaning när man är där, att det kan lätt bli väldigt uppställt och väldigt liksom odokumentära bilder. Att det dokumentära ögonblicket snabbt bryts av att det tillströmmar människor.
Mm.
Och så. Samtidigt så kan jag tycka att det finns något väldigt, väldigt vackert med människor i Indien. Att man känner sig lite grann som någon sån här norrländsk 1900-talsfotograf som reser runt mellan byarna och folk ser. Jag vet inte, man upplever en, det är en sån otrolig stolthet i blicken. Jag många gånger berättar det, för jag pratar mycket mellan chefer i Sverige och chefer och sånt där. Att det man får ut i blicken av den trygghet och den skärpa och närvaro på en ruta när man bara knackar någon på axeln på gatan i Indien.
Mm.
Det kan man kämpa för att komma i närheten av när man gör en fotografering som är i samarbete med någon som vill egentligen synas och har gått med på det. Och här är det liksom slumpmässigt.
Men vad tror du det beror på, att det är så i Indien medan i andra länder att, det är, att man nästan ryggar tillbaka för att bli...
Jag vet inte, och det skulle vara väldigt, väldigt spännande att få följa, fortsätta åka till Indien och se om det blir en förändring, om det har med liksom sin egen bildvana att man inte har haft samma, nu börjar ju det komma liksom. Men när jag var där första gången, kan det ha varit 2008, jag var där själv privat,
ja, just det.
98 eller någonting sånt, 2000 kanske,
ja.
Men första jobbresan var väl kanske för 10 år sedan. Och det är ju fantastiska bilder jag har från den, och det är fortfarande bra bilder jag har haft från tidigare.
Mm.
Men man kan ju leka med tanken att kanske ha med att när man själv lever i en visuell värld, när man har sin telefon och man själv tar bilder hela tiden, så blir man mer och mer medveten, självmedveten, och därigenom mer och mer obekväm vid en fotografering, för att man börjar förhålla sig till att hur kommer det här upplevas, vad kommer andra tänka, vad kommer andra tycka, kontra när man inte har det själv, vad ska man säga, självfotograferande på samma sätt.
Jag tror att det är väldigt svår nöt att knäcka varför det är så i Indien. Mm. Men det kan ha att göra dels att indier är väldigt kommunikativa. Alltså det är liksom ett land där väldigt många människor, om vi nu ska generalisera, älskar att kommunicera.
Mm.
Det här, det är så viktigt att kommunicera. Och att det också finns en väldigt, vad ska man säga, även om man bortser från det här med fotografi, så folk går ju hela tiden över ens integritetsgräns, den vi är vana med här hemma i Europa.
Mm.
Det vill säga, folk kommer att ställa sig ganska nära och ställer väldigt personliga frågor på en gång. Liksom, har du barn? Har du fru? Var kommer du ifrån? Alltså, har du inte barn? Åh gud, vad tråkigt. Det där kan man, inom loppet av några sekunder kan man ha haft en sån konversation.
Mm.
Och det kanske återspeglar sig i fotograferande, tänker jag. Att det liksom inte är samma behov av att hålla den här liksom fasaden, den här integritetsgränsen så tydlig som vi är så noga med här i Sverige och Europa, ska jag säga, hela västerlandet egentligen.
Men det är spännande du säger, för att jag tror att väldigt mycket i fotografering handlar ju, det är ju inte avhängigt den jag plåtar hur de blir på bild, det är ju hur jag är, det är det som egentligen avgör hur de blir på bild.
Hur menar du då?
Att det är mötet, på samma sätt som du säger att det är viktigt att ha kontakt, det är alltid viktigt att ha kontakt.
Exakt.
Det är alltid viktigt att få det där mötet, och liksom den energi jag kommer med, det är den energi jag kommer få tillbaka. Det är det som kommer synas liksom. När man ser en människa som är glad, så ser man ju också att här var en glad fotograf.
Exakt.
Som klev in.
Ja.
Så det är väldigt avslöjande när man tittar på porträtt och sådär. Då ser man ju också, vem är den här fotografen väldigt mycket. Och det är en erfarenhet jag har från alla länder egentligen, att man har en liten röd linje man måste kliva över. Man kommer till ett land, man kanske inte har varit där förut, man kanske har varit där förut, men man måste ut, och så måste man göra den där första testet.
Mm.
Gå fram till någon, prata med dem, kan jag få ta bilder, får jag fortsätta ta bilder, hur funkar det här? Och så får man en känsla, och den känslan brukar ofta prägla de fortsatta mötena liksom.
Mm.
Att får man till det där, då blir man trygg och bekväm, och Indien är jäkligt lätt att, att hamna i den känslan av att här är ingenting som är konstigt. Här kan man vara som man vill.
Ja, just det.
Och då blir det också väldigt lätt att liksom, det här var annorlunda och konstigt, kan jag få ta en bild av det? Eller det här var vackert, kan jag få ta en bild av det? Det här tycker jag intresserar mig, kan jag få ta en bild av det? Att den nakenheten i mötet.
Ja.
Jag behöver inte förklara mig på det sättet som jag kanske skulle vilja göra om jag gick på Östermalm och ser en kvinna i hatt.
Ja.
Och kanske börjar liksom, jag vet inte, teoretisera det på ett väldigt konstigt sätt istället för att bara säga att det där var en fin hatt, den vill jag ta en bild på. Gör jag det, då får jag ta den bilden.
Mm.
Om jag börjar liksom problematisera och fundera, ja, då blir det där blir en konstig en bild.
Ja. Jättebra öppningsreplik. Åh, vilken fin hatt, får jag ta en bild på den?
Jag använder den väldigt mycket, ja. Både liksom när jag gör dokumentära grejer och så. Vem ger en komplimang eller att jag avslöjar att jag kan vara ganska naiv och barnslig liksom, men det där tyckte jag var kul.
Mm.
Ja, bra, då är den personen trygg, då fattar de varför och så vet de vad det är de inom situationstecken säljer.
Ja, just det.
Varför det här händer.
Ja, just det. Och det är ju, och vem kan stå emot det? Och vilken fin frisyr, vilken fin hatt, vilken fin skjorta. Ja. Och vad du är tjusig. Får jag ta en bild?
Ja, och där tycker jag också att framförallt till er som lyssnar nu så är väl det som är den absolut största glädjen med att ha med sig en kamera på resan. För att kameran är inte bara ett sätt att ta med sig bilder hem. Det är också ett otroligt bra sätt att göra resan mycket, mycket närmare och intimare.
Mm.
Att man får en anledning att säga att den där fjädern var spännande, den där byxan var snygg. Vad gör du nu? Det vill jag ta en bild på.
Ja.
För då har man också rättfärdigt för sig själv varför man gör det mötet. Ja, när man utan kameran kanske skulle känna sig lite konstig eller lite naiv eller vad det nu skulle vara.
Kameran som kontaktskapare kan man säga. Som en ingång till ett möte mellan två kulturer.
Superbra.
Ja.
Verkligen.
Om vi hoppar till USA då. Det har ni båda jobbat i, tror jag.
Mm.
Vad skulle du säga, Karin, om att fota i USA? Nu är det ett stort land med många olika delkulturer, så det kanske är svårt att generalisera. Men om ska vi börja i storstads USA då?
Ja, om vi säger New York-delen. Mm. Jag har väl upplevt både och. Dels alltså ganska tacksam och väldigt rolig stad att fota i. Händer så otroligt mycket. Så det är ju en dröm för många att kunna just street-fotografering och liknande.
Ja, men nu pratar vi just om att fota människor. Att husen säger ju alltid ja, men vad säger människorna på gatorna som hamnar på bild?
Jag har snarare upplevt liksom kanske problem när man väl alltså har varit på restauranger eller liknande, alltså rent rättighetsmässigt.
Ja,
och det kan jag tänka mig att jag har inte upplevt något problem att plåta porträtt i New York. Jag vet inte om du har gjort det, Johan, om du har varit där.
Nej, inte varit i New York, jag har varit i andra städer i USA. Mm. Jag tycker att det är ett väldigt, väldigt lättplåtat land. Dels har man språket så att man haltar liksom inte i kommunikationer. Nej. Och behöver stå med någon hemsnickrad franska eller spanska eller vad det nu skulle vara och försöka haltande göra det. Så man har ju ett självförtroende för att man kan kommunicera.
Och amerikaner är alltså generellt väldigt lätt att få ett första möte eller första.
Precis, och det ska vi säga,
kan man väl, som är väldigt.
Exakt, man kan säga att det är väl liksom nästan lättare än i Europa att få det till det där första mötet.
Ja.
När jag var i förra året både i New York och Kalifornien och reste med en fotograf.
Mm.
Och han kunde se någon tjej på matmarknaden i Los Angeles som såg cool ut, liksom. Mm. Ett coolt utseende, ung tjej liksom, ja. Bara gick fram till henne, gud vad du så cool ut, för att ta en bild på dig liksom. Mm. Så, ah, cool, yes, absolut. Liksom. Så att det finns det kanske ännu starkare i USA där.
Mm.
Eftersom det är en sån medial kultur. Man fattar det med medier också.
Ja, så det känns ju lite grann ändå som att vi har en högre integritetsfansföring i Europa eller att en högre jante eller något sånt där att förhäva sig.
Ja, just det.
Kan så bli anledningen att rädslan att man skulle förhäva sig blir anledningen till att man inte vill vara med på bild.
Exakt.
Att man kan många gånger märka att den här personen vill ju bli plåtad. Här behöver man bara sälja det liksom.
Ja.
De säger så. Ja, precis, inte ska väl jag
som är så oansenlig och ful.
Exakt. Och det känns som att den så här kvasikonflikten, den har man inte i regel.
Nej.
USA.
Nej, just det. Så USA drar lite mer åt Indien än mot Guatemala, kan man säga då, kanske?
Ja.
Helt enkelt.
Ja, men ja, det tror jag. Sen, som sagt,
om vi generaliserar, det är breda penseldrag här.
Väldigt breda penseldrag.
Ja, jag inser det.
En teori man alltid lever med är ju liksom att har man levt under övervakning och sådana saker, så har man också att man skyr.
Ja, exakt. Ja. Så i diktaten
att man kan få ändå en sån vibb när man är i Östeuropa liksom bakom forna järnridån att det kan finnas en mer instinktiv att jag vill inte. ja, dokumenteras.
Man brukar säga att
man har även dåligt minne av det.
Man brukar även säga att hela Tyskland är lite så att de har en väldigt, för de har delar av Tyskland har erfarenhet av DDR och hela Tyskland har erfarenhet från Nazityskland, eller i alla fall nedärvt erfarenhet om man säger så. Jag var med senast som en anekdot om att jag plåtade in i restaurangvagnen på ICE-tåget mellan Basel och Hamburg. Och det har jag gjort många gånger i många länder och det har aldrig varit något problem. Men nu kommer en konduktör gående mot mig. Och jag ser att hon går, och hon kommer att bli ganska central i bilden men ändå på avstånd. Och det är typ 12 andra människor i bilden. Jag tänker, det är väl inget problem. Hon är ju konduktör på Deutsche Bahn. Hon tycker väl det här. Hon har väl sett turister som har plåtat förut. Hon blev skitförbannad. Den här bilden ska radera.
Ja.
Det kanske var ett uttryck av den här tyska skepsisen mot att bli övervakad, tänker jag.
Och samtidigt så, ja, det är väldigt komplext, för att samtidigt så kan jag tycka att Iran är ett av de mest lättfotograferade länderna.
Okej, som är en diktatur, ja.
Så, rent här, mötet med människor, att det är en otroligt positiv approach, att det verkligen man vill ha mötet de flesta gångerna.
Ja.
Så jag har varit med om otroligt få negativa upplevelser där, vid sidan av det rent myndighetsmässiga, liksom,
med det.
Att det där är ett skyddsobjekt eller
just det.
Den biten.
Men
just med människorna så finns det ingenting sånt, så det omkullkastar ju lite grann teorin också med övervakningssamhället.
Ingen teori utan...
Kan man ju tänka, för det är ju en regim så länge.
Ingen teori utan undantag, kan man väl säga. Iranierna kanske är väldigt mycket indier helt enkelt på något sätt i det hänseendet. Att de gillar mötet och gillar det här personliga mötet. Sen man är, jag har inte varit, du har varit i Iran, jag har inte varit i Iran, men det har jag hört från dig och från andra som har varit i Iran, att någonting som är typiskt för Iran är ju gästfriheten.
Mm.
En enorm gästfrihet, att många har blivit hembjudna till folk ganska snabbt sådär, som inte sker i Europa. Hur ofta blir man hembjuden till en Londonbo till exempel, eller en Parisbo? Händer väldigt sällan faktiskt. I alla fall sådär snabbt.
Mm.
Får jag flika in det bara, för det tycker jag är så vackert, liksom, just det här när man har gjort det där steget, att man har tagit bilden, man har presenterat vad man vill, man har tagit bilden, att man inte bara springer därifrån, för det är lätt att man hamnar i en, liksom, en liten så här flyktsituation, att man har varit modig, man har gått fram till den här människan, man har tagit sin bild och så kanske man nöjs med en bild för man inte vill besvära, och där tycker jag att det är lätt att det blir fel, att stanna där då. Den här personen har ju sagt vad med mig. Och vad då där tills den personen säger någonting annat, eller tills du känner någonting annat. Men fortsätt att plåta, eller liksom fortsätt att prata, för du vet inte vart du leder. För det häftiga är att du har öppnat en dörr. Stanna inte i hallen.
Nej, men jättebra tips.
Det är sant. Och det är många av de stunderna som har lett till att man har hängt med någon annanstans, eller att det har lett vidare till nya kontakter för resan eller för...
Jo, men helt plötsligt så har ju den här, liksom, 2 minuters porträttet blivit 2 dygn.
Exakt.
Där man har åkt och hälsat på familjer och fått se, liksom, avkrokar. Och
ja, verkligen.
Fått verkligen komma in
någonstans
som man inte trodde man skulle ha access till.
Precis.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här leder oss, tänkte jag, lite grann in i hur man kan återgälda tacksamheter, att man har fått fotografera och skildra människor. Någonting som ofta händer, framförallt kanske i Asien, det är min erfarenhet i alla fall, det är att människor som blir fotograferade och de ser att fotografen har en lite finare kamera än vad de har, för de har oftast en mobilkamera bara. Är ju att, kan inte du skicka en bild? Hur ställer ni er till denna förfrågan? Johan, vad säger du?
Jag har konsekvent börjat säga ge min mailadress.
Ja.
För att inte ha en borttappad lapp eller en oklarhet. Mm. Så
du får de mejla dig och påminna.
Jag lämnar över ansvaret. Ofta får man ett mejl och då är det väldigt, väldigt svårt att glömma bort det när man har taggat mejl i sin mejlkorg. För att givetvis så ska de få en bild. Ja. Se, om det är det vi har avtalat.
Det är ett väldigt bra tips, för att annars är det ju lätt att man lovar för mycket, känner jag. Att man tar kanske en massa lappar, som du säger, med mejladresser. Och sen kommer man hem och så glömmer bort det.
Ja.
Då har man verkligen svikit dem. Så det där är jättebra tips, tycker jag. Faktiskt. Bra, vad säger du, Karin?
Ja. Nej, men jag håller med. Jag kan nog ha upplevt precis det problemet, att jag kanske har tagit deras kontakt. Och att man sen i slutet av resan eller några veckor senare eller så, fasen vart lade lappen, eller ja, vilken bild var det nu som hit och dit.
Mm.
Men att man självklart, så här, är det någon som har frågat, så är det bara roligt att kunna dela med sig, tycker jag, av, särskilt om det är en porträttbild eller någonting som betyder väldigt mycket för dem.
Just det. Du har ett annat tips, Karin, om att kanske ha med sig en polaroidkamera. Alltså trycka ut en bild, konkret fysisk bild.
Jag har faktiskt ingen sån själv, så att det här var med en grej som jag tänker att det hade varit kul.
Dela ut bilder.
Ja, men kanske framförallt i miljöer där det är liksom, man har inte, eller så, ja, printade bilder är kanske inte någonting som man har överallt.
Nej, kostar pengar, så det blir liksom en gåva då.
Exakt. Men då är det ytterligare en kamera man ska bära runt på andra sidan. Så att, ja, det får man väl överväga. Men hade kunnat vara kul i vissa stunder, tycker jag.
Har ni någon gång tillsammans med ert fotoobjekt samlats vid mobilen? Ja, nu har ni andra kameror, men tagit en extra bild med mobilen då kanske, och sen lagt upp den på Instagram och taggat dem eller något sånt. Har ni gjort den varianten?
Mm.
Nej?
Jag jobbar inte med Instagram. Så
det... Nej, du har inte det, så du vet inte. Nej.
Ja, ingenting jag har gjort sådär.
Nej,
faktiskt inte.
För det har ju jag märkt i Indien, att just Instagram är jättestort. Ja. Så jag blir ofta fotograferad. Alltså när jag är ute och jobbar med fotograf eller bara självskribent, så han blir ju, alltså ofta vänds ju liksom linsen mot mig, så att säga. Mm. Kan inte vi få ta en bild med dig? Det ska ju vara en groupie, så att säga då. Så ska jag stå med dem och sen så lägger de genast upp den på Instagram. Och om vi har snackat lite kan de tagga mig också. Så jag har nog varit med i hundratals indiska Instagram-bilder. Som en blek skär typ där i mitten bland liksom massa brunhyade människor.
Men, ja, roligt.
Ja, så är det. Okej, ska vi gå in på lite olika saker som kan hända när man fotograferar? Vi kan väl börja med då, det kanske är det absolut minst angenäma, att bli rånad eller att bli utsatt för någon sorts hot eller så.
Just det.
Karin, vad har du varit med om i det här hänseendet? Du blev av med kameran, berättade du nyss.
Ja, men jag blev precis.
I Guatemala?
Det var i Guatemala.
Ja.
Och det var liksom mitt på dagen. Ute på en vandring mellan två byar som jag var tillsammans med tre andra personer och blev hotad med machete och pistol. Och jag kommer ihåg att jag tänkte då att så här, en del av mig var lite mentalt inställd på att det här skulle kunna hända. Så att jag hann aldrig bli skärrad av det, men däremot så hann jag tänka, hur säger man, kan jag ta ut minneskortet på spanska? För att jag tänkte just på bilderna. Liksom,
du ville spara bilderna?
Ja, alltså. Verkligen. Ta kameran. Liksom, men det hann jag ju inte få fram.
Nej, du var lite för rädd och nervös kanske. Skulle jag vara.
Ja, men och sen så går det så fort. Man, i stunder som det så är det liksom bara ge. Ja, eller jag kände det.
Skada mig inte.
Exakt. Men däremot så fick vi, det som var så fint efteråt med det var att det kom en patrullerande polisbil ganska snart efteråt. Förstod ju efterhand att det var ett område som var ganska vanligt, om man kan säga så, inte vanligt, men
lite utsatt
så.
Mm. Ja, just det.
Och de var så bedrövade, de här poliserna, att det här hade hänt och tyckte att nu kommer ni väl aldrig vilja åka tillbaka till Guatemala igen, och ville verkligen liksom hjälpa oss för att få tillbaka den här positiva känslan av landet. Så att det slutade ju med att efter att vi hade rapporterat allting att vi åkte på sightseeing med poliserna resten av dagen. Och på framåt kvällen så var det liksom, ja, det var en tråkig händelse, men det blev ju en fantastiskt fin eftermiddag
med poliserna.
Fantastiskt. Och sen har jag varit tillbaka till Guatemala. Jag älskar Guatemala.
Mm. Men, så det ska inte svärta bilden av Guatemala.
Verkligen inte, det är ett fantastiskt land och fantastiska människor.
Ja. Men, och vi är inne på brott och tråkiga saker så kan vi väl växla till Sydafrika. Johan, du har varit i Johannesburg.
Jag vill tillägga att jag har ju aldrig blivit utsatt för någonting. Det har varit...
Men där kändes det lite obehagligt.
Men Johannesburg tyckte jag var obehagligt. Det är det enda gången jag liksom varit någonstans där jag har känt att jag inte har kunnat fullgöra mitt jobb. Att jag kände att här är en plats där man inte kan arbeta på egen hand utan god lokalvana eller med en lokal fixare som har koll på omständigheterna. Att man behöver en guide eller liknande för att kunna göra liksom en fri tolkning. För där, jag kommer ihåg att vi bodde på vandrarhemmet och där var det en kille som hade varit ute mitt i centrala Johannesburg, mitt på dagen, mitt bland folk på ett torg och blivit rånad på plats och folk går förbi. Och varje gång man åker en taxi så berättar de om när de har blivit rånade vid ett rödljus eller någonting sånt där. Och det gjorde att man gick omkring med en kamera som man vågade plocka upp i närheten av säkerhetsvakter eller liknande så med väldigt tråkiga bilder. Nu var inte det ett resereportage jag var där och gjorde. Jag gjorde ett jobb om bankväsendet så att det gick att genomföra jobbet. Men mycket av det övriga fantastiska som man såg, för det var en väldigt, väldigt spännande stad, blev lite stympat i berättandet.
Just det. Men vi kanske kan ändå ana att delar av Centralamerika, vissa stadsmiljöer i Centralamerika och vissa städer i Sydafrika är ändå undantagen här i världen.
Absolut.
Alla flesta ställen i världen så är det, till exempel Indien som är så enorma klassklyftor mellan rik och fattig, jättemånga fattiga, så är ju risken för att utsättas för rån extremt låg faktiskt. Jag ska inte försöka förklara varför, för jag vet inte riktigt. Men den är väldigt låg, måste jag säga. Efter 30 resor dit och aldrig blivit rånad. Så.
Nej.
Och det är också att statistiken säger samma sak. Sen händer det ju så positiva saker som att jag glömde kameran på ett café i Krakow. Och efter en stund, en dyr kamera som kostar 20 000. Och efter en stund så hör jag någon som ropar Mr. Mr. Varför är det någon som ropar Mr. Mr. ute på gatan för? Då har liksom kaféägaren sprungit ifatt mig med kameran. En lång bit liksom. För att liksom lämna över den till mig. Du glömde den. Och samma sak i Thailand faktiskt. I Bangkok, i centrala Bangkok. Att jag glömt dator och kamera. Jag är jätteslarvig. Och kaféägaren liksom. Jag är på väg tillbaka till kaféet där jag har glömt det. Men halvvägs tillbaka så möter jag en kaféanställd som liksom har sprungit i min riktning. Att överlämna det här till mig.
Därför att det där har hänt mig också i Nicaragua.
Ja.
Och
skönt att höra att Centralamerika kan återuppleva.
Absolut. Men då hade vi liksom packat en taxi full, skulle åka från tågstationen ner till hostelet.
Ja.
Och liksom tyckte att vi skulle trycka in oss, att vi hade lagt några värder saker bak i bakluckan. Så de spände fast med rep. Och det var ju inte jättegenomtänkt, men så blev det. Så att när vi väl kom fram så var ju liksom handväskan borta med pass, med kamera, plån, ganska mycket värdesaker. Så vi åker tillbaks till busstation och i någon sorts förhoppning om att någon kanske har sett något, eller ja, det var ju jättemycket folk där. Men då kommer vi dit och frågar busschauffören som vi blev avsläppta liksom det var en busstation, det var inte en tågstation. Och då hade han sett när vi hoppade in i taxin, sett att det var någon som ryckte väskan, gått fram till den personen och sagt att den där är inte din, jag tar hand om den. Och var på väg, för han hade hört vart vi skulle bo när vi snackade. Det var en sån här. Så han var ju också så här på väg att åka till vårt vandrarhem. Och det tror man inte ska hända heller. Att så här, folk, han hade ingenting att vinna själv på det.
Nej.
Men otroligt fint.
Så här. Ja, verkligen.
Det är väl det man ska komma ihåg, att folk i regel vill väl.
Ja, men precis.
Sen finns det omständigheter, det finns situationer och det finns undantag. Och de situationerna kan man i regel nästan alltid undvika med lite sunt förnuft.
Ja.
Att man behöver inte ha kameran på axeln om man är på väg hem på smågator från krogen.
Exakt.
Mitt i natten sådär. Så att,
exakt.
Och håller man sig till lite vanlig så street smartness så,
ja,
så går det bra.
Precis.
Jag tänkte att vi skulle också prata lite grann om vad det är för bild av världen man skildrar när man fotograferar. Det är ju väldigt lätt hänt att man riktar blicken alltid mot det väldigt exotiska. Jag tror att på alla som har varit i, om vi tar Indien igen som exempel, har väldigt många bilder på hinduiska tempel till exempel, för det är väldigt platsspecifikt för Indien och så. Och samma sak gäller nog för en rad andra länder, att man fotar som det som är liksom specifikt för landet. Men jag vet att Johan, du har lite grann funderat på de här frågorna, om vad det är för bild man förmedlar.
Ja, det där är ju väldigt svårt när man är på en semester, för att i rollen som resefotograf då har man ju ett större ansvar än man har om man är iväg på en semester, kan jag tycka. Mm. Men det finns ju en konflikt mellan det visuellt spännande, det visuellt tilltalande, det färggranna, det annorlunda, men också att vara rättvis mot den plats man besöker. Att också våga liksom, eller komma ihåg att skildra det som är likheterna, för det är ofta det som är det mest intressanta när man kommer hem, beroende på vart man är förstås liksom. Men säg att man är i Delhi, så kan jag ju på många sätt gå igång mycket, mycket mer på vilket otroligt modernt land det är i stor utsträckning. Mm. För det är inte den bild vi har i Sverige generellt.
Nej, precis.
Men det är lätt att komma från Delhi med bilder från fattiga områden och sånt som passar väl in i förföreställningen om vad Indien ska vara.
Om vi nu ska prata klichéer och tydliga signaler, så känner jag att då skulle väl nästan det kanske, om man ska ta den här tydliga bilden, då skulle väl idealet vara då, om du vill visa att Indien är lite modernare än vad folk tror och ändå känna att man ska känna till Indien, då skulle det kanske vara en sikh med en djupblå stor turban och stort skägg och en mobiltelefon, eller och en modern dator eller något sånt där, så man får den här blandningen.
Ja, sen så är det väl, det är nog ofta lätt hänt att man hamnar i den kontexten, att där man har den klasstillhörigheten, om man säger så, så är det lite mer komplicerat, för då kanske du är inne i någon större galleri eller något sånt där, och det kommer någon säkerhetsvakt som berättar att här får du inte fota, så blir det lite hemmat och lite stukat, eller att den världen sker bakom låsta grindar kontra den andra världen som är öppen och tillgänglig.
Precis. Det är väl ett jättebra exempel, för att till exempel går du in i en traditionell asiatisk eller afrikansk, antar jag, basar, så får du väl plåta hur som helst och så vidare, att människorna som står där inte har någonting att säga om det. Men om du går in på ett shoppingcenter, så kan det ju finnas, så att säga, säkerhetsvakter och en ledning som har liksom invändningar, alltså formella invändningar. Du måste ha tillstånd från någon sorts ledning för att fotografera, för det här är private property.
Ja, och sen så har du också såna här rena estetiska saker du kan snubbla på, att man tycker inte att det är så himla roligt ljus i någon lysrörsupplyst galleria. Nej. Eller du tycker inte att det är så spännande för att det är ett 7-Eleven, eller det är ett, vad det nu kan vara, Wayne's Coffee eller något sånt där. Det här tycker man har sett förut, och så noterar man inte att, men vänta nu, vi har ju inte sett att det här är ett globalt fenomen som sträcker sig utanför västvärlden, att det är verkligen globalt på riktigt. Så, ja, just det. Ja, man måste skärpa blicken lite grann.
Ja.
När man reser, för att berätta liksom hela historien.
Ja, och framförallt är det väl våran roll att göra det. För jag tänker, som privat resenär, så kanske man inte har behovet av att liksom plåta på det sättet, om man inte är väldigt intresserad av att bära med sig hela. Alltså, jag skulle vilja ha med hela bilden här, men som turist så kanske man inte... Eller gör man det? Tänker man...
Jag vet inte. Det, alltså, det är som ett ansvar. Det är väldigt liksom intressant, varför fotograferar man när man är på semester?
Ja.
Så, alltså, det är ju egentligen en diskussion i sig. Liksom. Ja. Är man en korrespondent för att berätta om vart man är, eller det handlar det mest om att man vill visa omgivningen hur härligt man har, eller vill man ha med sig minnena från de där sakerna man skrattade åt?
Och man reser ju på väldigt olika sätt.
Alltså, ja, verkligen.
Ja.
Verkligen. Men det är nog alltid bra att alltid liksom så här fundera över vad man håller på med och varför, för att det är öppna dörrar, alltså man ser saker. Absolut. Man inte har gjort förut, att innan man åker på en resa, fundera igenom vad är det jag vill fotografera och varför. Exakt. Ställa sig den frågan, varför tar jag den här bilden?
Ja.
Och det är ingen bild som är fel när den tas. Sen är det alltid hur man använder det och liksom vad man gör av det, och hur man, där blir ju var och en blir ju någon form av, få en ansvarare, utgivarroll, ett ansvar.
Mm.
När vi publicerar på Insta liksom så här, det vi berättar där kommer i form av vår omvärldsbild. om vart det är liksom.
Verkligen.
Och, gud ja.
Så det gäller, och det hade man ju redan när man satt hemma med liksom ett en fotoalbum.
Ja.
Men då fanns det ingen diskussion kring det, för det var inte lika tydligt. Det kunde inte få liksom massa retweetar och hej och hå. Det kunde inte bli en stor sak av det, men man hade väl det redan då.
Mm.
Precis, men nu visar du fotoalbumet för flera hundra personer, i vissa fall flera tusen personer.
Ja.
Istället för bara 3-4 inom familjen.
Exakt.
Det är skillnad ändå.
Väldigt sant.
Ska vi avsluta med några konkreta praktiska, ja inte bara praktiska, konkreta tips helt enkelt kring hur man tar bättre foto eller bättre resebilder.
Mm.
Och jag vet att Karin, du är lite grann inne på att man ska titta igenom bilderna som man har tagit. Säg, man kanske kan börja redan första kvällen eller andra kvällen. Titta igenom vad man har tagit och göra en liten snabb analys av vad man har tagit och vad man kan göra bättre.
Ja, men jag kan tänka mig det, att generellt, och så kan jag väl komma på mig själv ibland med också, att man plåtar på ett visst sätt och man ser mitt visst öga när man väl är i stunden. Sen kan det vara intressant att, ja men väl på platsen man fortfarande är kvar, att så här, ja men kika igenom vad är det som så här, man kanske tenderar att bara ta en viss typ av bilder som har ett visst utsnitt. Man kanske vill här, åh, men där skulle jag väl gå tillbaka, kanske åka tillbaka till samma ställe med ett annat ljus, eller beror på hur intresserad man är av just liksom att fånga en viss typ av bild. Men, eller så här, jag tror att det kan vara viktigt att analysera genom.
Ja, just det. Vad säger du, Johan? Har du något tips att komma?
Ja, ät mellanmål.
Ät mellanmål, okej.
Okay. Ät ett bra mellanmål vid tretiden.
Ja.
För att folk i regel sitter på restaurang när man har det absolut bästa ljuset och missar det liksom när solen börjar lägga sig lite lågt.
I många länder
ljus, det är fortfarande aktivitet på gatan och så. Ja. Och att ställa krav på den som är ute på semester och ska vila upp så att de ska kliva upp klockan 5 på morgonen för att fånga det fina ljuset på morgonen, det är att be om mycket. Men ett bra mellanmål att förlägga middagen till efter att solen har gått ner gör att man kommer hem med väldigt mycket häftigare bilder. För att...
Sitt inte på restaurang i det bästa solnedgångsljuset, kort sagt.
Exakt.
Exakt.
Skippa den där romantiska stunden med solen som går ner i havet vid restaurangbordet, utan använd den istället till en fotosession.
Ja, och åk hem från det du besöker i mörkret.
Just det.
Använd billyktorna.
Ja.
Inre sista liksom.
Ja, men att vara där, att använda den tiden. För ofta, dels är den emotionellt vacker att få vara med om den här förändringen från liksom dag till kväll och hur allting förändras och sådär, och tempot och så. Men bildmässigt också, eller framförallt
absolut
bildmässigt, att få ta del av det så.
Absolut.
Jättebra tips, ät mellanmål så du klarar dig och kan spara middagen till åtminstone klockan 8, kanske inte klockan 9 till och med. Beror på var i världen vi är någonstans.
Siesta.
Och lägg inte ifrån det kameran bara för att det blir kväll. Ofta, framförallt i liksom stadsmiljöer så har man ofta de häftigaste bilderna att ta efter mörkrets inbrott med stadsbelysningen och
just det.
Den biten som skapar en mer fokuserade möjligheter att kunna använda ljus som kommer från skyltfönster eller liknande.
Just det.
Och låt det få bli en del av resan, tänker jag. Låt det få ta tid. Kan bli lätt att man, och så ska jag ta en bild och så ska man rusa vidare. Men att man faktiskt avlägger lite tid för att ta en ordentlig, alltså fin bild.
För att om vi, precis, det här med ljuset, det är någonting som alla fotografer naturligtvis tänker på, för det är ett arbetsmaterial. Men de flesta, tror jag, eller väldigt många människor som är på semester och tar fotobilder privat, tänker inte på ljuset lika mycket.
Nej.
Det är inte självklart. Och ni har varit inne på det här nu, alltså att solnedgången, strax före solnedgången, skymning är bra tid. Kvällen kan också vara bra tid.
Mm.
Men också som du sa, du vill inte plugga upp den klockan 5 på morgonen. Men det, om man nu gör det, så kan det vara en gyllene stund.
Alltså jag tycker att, jag kommer ihåg en resa vi gjorde i Moseldalen. Och så var vi ute och käkade på någon stjärnkrog. Och det var jättegott, det var den bästa måltiden jag hade ätit i hela mitt liv vid det tillfället. Och dagen efter så kliver jag upp vid 5 och så har vi cykel. Och så jag sticker ut på egen hand och så cyklar jag och så ser jag solen resa sig över Moseldalen och kaniner som skuttar och fågelsång och allt det där. Och blir så ambivalent. Vad var egentligen den största upplevelsen? Var det den här liksom fantastiska måltiden eller var det den här tidiga gryningen? Så det är väl också ett tips att ta med sig, att faktiskt planlägga en morgon. Att få vara med om det, att få vara med om landskapet när det vaknar.
Mm.
Inte minst i Indien liksom, kan jag tycka att det är helt fantastiskt. Att liksom, där det är ett sånt myller och en sån ljudbild, att få kliva upp före den sätter igång och få höra hur det går från tystnad till full aktivitet.
Verkligen.
Och i indiska städer, och det gäller kanske många städer i den fattiga delen av världen, så är det också väldigt mycket aktivitet ute på gatorna från det att första morgonljuset har visat sig i horisonten. Folk är ute. Och är man i städer som Calcutta till exempel, så är ju folk ute och man tvättar sig vid offentliga pumpar, man bär grönsaker. Hela det där livet som vi kanske gör innanför hemmets fyra väggar är det väldigt många fattiga och halvfattiga människor som gör på trottoarerna, helt enkelt.
Ja, men oaktat vart man är, det finns alltid någonting väldigt exklusivt och spännande med, gryningen.
Med gryningen, ja precis.
Ja, det är alltid en helt annan värld än resten av dagen.
Ja.
Resten av dagen är beskriven, gryningen är exklusiv och för sin egen skull på något sätt.
Just det.
Det är ju det. Oavsett om man är i naturen eller i en stad så får man uppleva en speciell stund.
Mm.
Håller med.
Att gå vilse, Karin, är någonting du propagerar för också?
Ja, alltså det tycker jag... skapar, det handlar väl om att den öppenhet hos en som resenär och fotograf att komma till ställen och vara öppen för liksom möten och upptäckter som inte är planerat, där man inte vet liksom vart man hamnar eller vad man får syn på och var nyfiken i det. Bland de bästa liksom stadsresor eller så som jag har upplevt har ju varit när jag har liksom, gått vilse och frågat mig fram och så har det lett till möten och annat som jag inte hade kunnat planera. Och också bilder som jag inte hade kunnat planera.
Ja, just det. Ja.
Så jag tycker det är en, ja, oftast en bra grej. Kanske framförallt liksom i en stad att testa, vika av, fråga dig fram, se vart du hamnar.
Vad säger du, Johan?
Nej, men jag är helt enig i just den biten. Det finns väl ett engelskt ord för det där. Heter det inte serendipity?
Jo.
Mm. Att hamna dit man inte visste att man ville komma till.
Exakt.
Att hitta någonting fantastiskt på en plats som man inte ens sökt efter.
Precis.
Kan man också uttrycka det så?
Ja, men precis. Mm.
Och det är någonting man kan göra aktivt, även om det är motsägelsefullt mot definitionen av det. Men, men det handlar väldigt mycket om att gå på känn, ta den där sidogatan att, ja men framförallt det, alltså, söka sig bortom det som det beskrivna.
Precis.
För det är alltid där äventyret väntar. Du blir inte överraskad på Drottninggatan. Du blir överraskad när du tar in på någon av gränderna.
I regel. Just det. Exakt.
Ja, precis. Det var för övrigt det riktigt gamla namnet på Sri Lanka som tidigare hette Ceylon. Det var Serendip. Det var någonting, en fantastiskt vacker ö med blomstrande natur som man hittade om man var på väg någon annanstans. Man visste inte ens att det fanns.
Mycket misslyckat namnbyte.
Ja, faktiskt. Man borde ha behållit Serendip. Det är
fantastiskt namn, ja.
Verkligen. Ska vi verkligen avrunda den här podden med att prata om några av våra favoritfotografer? Nu pratar vi då resefotografi, någon sorts reseanknytning i alla fall. Eller etnografiskt eller kulturellt, vad ska man säga. Från olika delar av världen. Karin, har du någon favorit du skulle vilja lyfta fram?
Ja, men alltså, jag älskar Jimmy Nelson.
Och som var utställd på Fotografiska museet i Stockholm nyligen.
Ja, exakt. Och han plåtar ju väldigt speciellt för att han reser runt egentligen hela världen och fångar olika kulturer och stamfolk och stagear bilder skulle man väl kunna säga, men ägnar väldigt, väldigt mycket tid till att komma människor in på djupet och för att liksom visa liksom på hur man kan bevara och hylla de här stammen.
Precis. Vi var väl och lyssnade på samma föredrag när han själv pratade här i Stockholm.
Ja, precis.
Förra året var det ju.
Ja.
I samband med fotografiska utställningen. Och då berättade han ju hur han skulle plåta ursprungsfolket i Sibirien där.
Ja.
Hur han, alltså vad sa han? Första två veckorna tog han inte ens upp kameran.
Exakt.
Han ville bara lära känna dem.
Exakt.
Så det är serious, verkligen.
Verkligen.
Ja.
Och det skapar fantastiska möten, tycker jag, i hans bilder.
Men alltså du säger, när han väl tar bilderna, då arrangerar han.
Precis.
Ja, stå här, stå där, stå du där. Så där. Ja.
Precis. Men det har ju krävts, som sagt, ibland veckor av förberedelser.
Att komma nära och lära känna och bli accepterad.
Ja, men precis.
För så var det väl i Sibirien där, att först var de väldigt skeptiska till honom.
Ja.
Men efter två veckor så tyckte de att, ja, kom igen då. Nu får du ta bilderna.
Ja, exakt.
Ja, ungefär så. Vad säger du, Johan? Har du någon favorit?
Jag tänker frenetiskt här. Jag missade att den frågan skulle dyka upp.
Okej, okay, du kanske har så många så att du inte är svårt att välja.
Nej, men man ser ju alltid saker som man intresserar sig av och går igång på. Men jag har inget namn, jag är ju en usel människa när det kommer till namn. Så jag får väl återkomma med en länk eller någonting.
Ja, du får göra det. Jag kan då nämna, jag har faktiskt två på min lista. Och den ena är besläktad i stil med Jimmy Nelson. Han heter Joey L. Han har det artistnamnet så att säga, eller det professionella namnet. Han är från USA och han gör på samma sätt kan man säga. Och helt fantastiska bilder. Och han plåtar både resereportage för amerikanska tidningar och andra tidningar. Och även reklam faktiskt. Har vi sett. Han har gjort reklam bland annat för delstaten Keralas turistmyndighet och så. Så han jobbar i båda världarna. Men han stagear också bilder. Så att det blir liksom... alltså det är väldigt autentiskt på ett sätt. Men samtidigt har han ju koncentrerat dem så mycket. Så att det liksom, man har tagit in så många olika element. Så det blir overkligt på det sättet kan man säga. Okay.
Ja.
Så inte du hade någon, Johan, så nämnde jag i tredje då. Och det är en fotograf som vi publicerade i Vagabond allra första året, eller kanske det var andra året, 1987-88. Ett fotoreportage med, som sedan dess har hängt kvar i mitt huvud. Och det är Martin Parr, stavas P-A-R-R, engelsman. Han har fotat väldigt mycket fula bilder. Han kan man säga i Englands Lars Thunbjörk. Det vill säga han plåtar ofta med blixt i dagsljus, pang på. Hans bilder från badorten Blackpool tycker jag är helt fantastiska. Man kan, precis som med Lars Thunbjörk, invända att det nästan är att man visar upp arbetarklassen som lite ful och äcklig. Det är en invändning man kan ha med det. Det är liksom typiskt, det är liksom ganska feta britter som står och äter korma eller så mycket ketchup och senap i badbyxor liksom, på strandpromenaden. Det är mycket Martin Parr. Mycket humor i hans bilder, men ja, jag gillar dem trots denna invändning man kan ha.
Låter spännande.
Jag gillar de bilderna väldigt mycket också. Ja. Jag kan tycka också att det är en sån sak som man inte ska vara rädd för att göra. Att våga ta de bilder som är de ögonblick som man sen pratar om när man tar en öl på kvällen.
Nej.
Så det man fascineras över, har du sett, vad är det här? Alltså, att våga ta det och att inte hänfalla till att bara ta det snälla, trevliga.
Exakt.
Säljande liksom.
Ja, precis, och det var ju lite Thunbjörks grej också. Han kunde liksom, om han plåtade kontor till exempel, så plåtade han gärna från skrivbordet, från baksidan lite underifrån, där det var den här sladdhärvan med damm och sladd liksom. Och sen i blixtljus så blev det skitfult och väldigt spännande på något sätt, kan man säga. Okej,
okay.
Då tror jag att vi får avsluta för den här gången. Tack för att ni ville vara med och hoppas att det här har gett er några nya idéer och kanske också inspirerat er att fota mer och bättre på nästa resa. Tack för att ni lyssnade.
Tack. Tack så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.